Hej och välkommen till Läspodden med mig, Nina Pasqual.
Och Eva Månsson.
Hej! Och vi spelar in från Helsingborgs bibliotek, där vi jobbar som bibliotekarier, båda två.
Mm.
Och idag ska vi ha ett poddavsnitt där vi ska prata om terapi i skönlitteraturen.
Mm.
Och vi har ju med oss lite olika titlar idag. Det är lite nytt och det är lite äldre.
Mm.
Och jag har med mig en bok som heter Öde av Kristin Falkenland. Och en helt ny roman som heter Min vän Natalia, som är skriven av en finsk författare som heter Laura Lindstedt.
Mm, och jag ska prata om Timme Noll som Lotta Lundberg har skrivit. Den kom ut 2014, så nu har den på nacken. Och en bok som heter Hausfrau utav Jill Alexander Essbaum.
Mm-hmm.
Mm. Och jag, när du föreslog att vi skulle prata om terapi, så tänkte jag, men det kan ju inte vara svårt att hitta, men det är väldigt svårt vad jag trodde.
Ja.
Just att det ska vara terapi.
Exakt. Ja, för när jag började söka så kom det ju väldigt mycket självhjälpsböcker som finns. Och där drunknar man ju.
Mm.
Men just när det kom till romaner, alltså som helst skulle vara bra, då tyckte jag att det var lite svårare. Men jag tror att min ingång var ju den här nya boken, för den tyckte jag så himla mycket om.
Mm.
Och då menar jag den här Min vän Natalia.
Mm.
Och den är utgiven på Norstedts. Och är så splitterny.
Ja, den kom nu i våras.
Exakt.
Ja.
Och den så högt tag med. Jag tyckte den var så speciell. Mm. Den handlar om Natalia som är en kvinna, jag tror hon är i 40-årsåldern kanske, som börjar gå i terapi. Och hon säger då att hon behöver terapi för att hon kan inte sluta tänka på sex. Alltså hon har problem med sitt sexliv. Hon tänker mycket på sex och har väldigt många så lösa förbindelser. Men känner sig också väldigt så ensam och att hon inte får ut så mycket av det. Alltså nästan som att det är tvångsmässigt liksom.
Men bor hon tillsammans med någon?
Nej.
Hon är ensamstående?
Ja, och har liksom alltid varit det.
Ja.
Och då kommer hon till den här terapeuten som har en väldigt så speciell slags terapi. Som hen, man får aldrig veta om det är en manlig eller kvinnlig psykolog.
Vad spännande.
Ja, faktiskt. Och den har inget namn, det är bara så en könlös terapeut. Och hen har då liksom utvecklat sin egen psykodynamiska terapi som är väldigt så baserar sig mycket i så här kultur och typ filosofi. Alltså det är mycket så intellektuellt.
Ja.
Och då har han som ett program att klienten får olika övningar att göra liksom hemma som är så kreativa övningar. Typ så, skriv på det här temat eller läs de olika böckerna och skriv om typ en dikt till något som du vill säga. Eller så gör en film. Ja, och sen så kommer ju hon varje vecka och visar vad hon har gjort och så pratar de om det. Och det är det är kul att ta del på. Det blir ju som små konstverk typ som hon visar upp och som de pratar om. Och hon går verkligen in för det här liksom.
Men får man följa med hennes process då?
Nej, man är liksom du bara
ser resultatet. Ja, ja okej, okay, så du ser bara resultatet.
Exakt.
Ja.
Och sen ganska snabbt så är det som att hon tar över lite. Att hon kommer så några gånger in och med en kassettspelare. Och bara, jag skulle vilja spela in de här. Och då går hen med på det. Och sen är det som att det blir nästan som en maktkamp. Så vem är det som... vem är det som styr? Och att, som läsare tänker man också så här, för hon kommer ju med helt vilda historier liksom.
Alltså huvudpersonen.
Ja, exakt, Natalia. Och då börjar man tänka så här, vad är det egentligen som har hänt?
Mm.
Eller är det här liksom konstverk som hon lämnar in?
Mm.
Och tycker det är härligt att få en reaktion på? Mm. Eller är det någonting som har hänt? Och då blir det också som en sån, vad gör hon där egentligen? Och den här terapeuten blir också lite besatt av att liksom lösa det här mysteriet liksom.
Mm.
Ja, men den är jätte och den är rolig. Jag skrattar liksom mycket när jag läste den. Även ifall den också handlar om rätt tunga grejer.
Mm. Hur slutar den? Är det öppet slut?
Jag inte säga.
Nej.
nej, men den är Nej, det säger jag inte. Men den är väldigt speciell liksom. Och jag tyckte att det var en ny form. Alltså det var kul att hänga med i de här övningarna som blir mer och mer liksom. Hen försöker ju närma sig någon slags så.
Vad vet du om författaren? Den är skriven på finska från början.
Ja, det är den. Det här är hennes andra bok.
Är hon ung, medelålders?
Det här borde jag ha kollat upp. Författaren är född 1976.
Mm.
Så hon är 70-talist. Och hon skrev, hennes första bok fick så väldigt bra mottagande. Den hette Oneiron.
Ja, den är översatt svenska också.
Ja.
Mm.
Så,
ja, jag har läst om den här boken och har fått jättefina recensioner.
Mm. Mm. Den var väldigt speciell. Alltså så lekfull. Det är också att det är när man läser den så kan det plötsligt komma upp alltså ett handskrivet brev eller en liten bild. Alltså det, formen var också liksom rolig. Ja, för jag tänkte nog på att terapi, alltså att det kan kännas så väldigt tungt och väldigt så. Jag har det två personer i ett rum.
Mm.
Att det kan kännas lite dött typ.
Jag tänker också, det börjar nu på någon av de här streamingtjänsterna. In the Treatment tror jag den heter. Och den såg jag när det gick på SVT. Alltså detta här är nyinspirerat. Men det finns en gammal som gick för, kan det vara, 7-8 år sedan.
Mm.
Som var jättebra.
Mm.
Där man får följa. Ja, men där har du terapeut och någon som kommer och har bekymmer.
Mm. Exakt.
Så att det är sådär traditionellt.
Det är ju det i den här boken också, men det blir så flippat för att terapiformen är så flippig. Men hur såg det ut i dina böcker?
Mm. Var det alltså jag har ju läst Household. Till att börja med. Jag hoppas att vi kan lägga ut böckerna på Insta. Därför att det är jättefint omslag. Det är ljusblått och så rosor. Och det ser ju så gulligt ut som ett bokmärke. Och jag har även läst den som ljudbok. Och i den streamingtjänsten så kunde man skriva kommentarer. Och då är det två läger. En som tycker den är fruktansvärt tråkig. Och det sämsta de har läst. Och så har vi en grupp som tycker att den är fantastiskt jättebra.
Mm.
Och jag tillhör nu den senare gruppen. För jag tycker den är fantastiskt bra. Jag är glad att jag har läst den. Men jag tror att man blir lite lurad av omslaget. För detta här är en ganska mörk bok. Och den handlar om Anna. Och precis som din huvudperson så är hon lite besatt av sex. Och ganska våldsam sex. Oj. Men på ytan...
Det var opassande att jag skrattar. Förlåt. Jag bara tyckte lite.
Nu får du klippa igen. Nej, ja, nu behåll du det. Hon är en amerikanska som har gift sig med Bruno. Bruno, han är schweizare, bankman. Och de flyttar till Schweiz. Till hans hemby. Och där lever de tillsammans med sina tre barn. Och som sagt, det är väldigt ordnat och ordentligt och schweiziskt och rätvinkligt.
Vilken
tid är vi? Vi är i nutid. Ja. Man Facebookar och man är, så att det är inte förr i tiden. Men hon är väldigt hausfrau. Alltså hemmafru. För att hon har ens en gång inte ett eget konto. Så det känns jättekonstigt att den här, men hon är ganska passiv också, att hon liksom bara följer med, men hon mår ju inte riktigt bra, och den här tomheten fyller hon ju med sina älskare. Men så hon börjar väl ta tag i sitt liv, och så börjar hon hos en terapeut, och min terapeut, hon är ganska fyrkantig. Anna vill inte berätta någonting om sitt liv egentligen. Hon vill inte berätta om den här tomheten, hon vill inte berätta om sina älskare, och det där nystar inte terapeuten överhuvudtaget. Utan Anna kommer dit och säger, ja, vad är det för skillnad mellan skam och skuld? Och så börjar terapeuten dra en sån här vanlig terapeutisk förklaring. Anna kommer dit och säger, ja, vad är det för skillnad mellan själen och självet? och terapeuten går igång. Alltså hon tar liksom inte kontakt med Anna.
Nej.
Och det blir så himla sorgligt för att hon mår ju inte bra.
Hon går dit för att få svar typ.
Ja, eller hon har ju i alla fall tagit tag i sitt liv tycker hon. Hon går ju till en terapeut. Mm. Samtidigt så går hon även på en tysk kurs och där träffar hon ju en karl som hon har som älskare. Så boken handlar om hennes hemmaliv, när hon gått terapeuten och den här tyskkursen och livet där. Och som läsare förstår man ju att det här kommer inte bli bättre och den slutar med en katastrof kan man säga.
Mm-hmm. Men intressant att det är som hemmafru fast i nutid. För mig är hemmafru verkligen en sån 50-60-tals. Mm. Alltså man tänker där.
Men alltså, du ska veta att 1971 fick schweiziska kvinnor rösträtt.
Just det.
1990-talet så är det den sista kantonen som där kvinnor får rösta. Alltså på 1990-talet. Det är ju helt, det är ju jättekonstigt. Och hon tar ju upp detta också, författaren. För hon är från USA och den är skriven på engelska.
Mm.
Just detta här med det här, det är så tillrättalagt, det är de skarpa schweiziska knivarna, det är uren som aldrig går fel, det är tåg som aldrig går kommer aldrig för sent, det är så ordning och så ordning så ordning. Och hon har ju ett sånt kaos inom sig. Så att, nej, det var riktigt bra. Men som sagt, terapeuten var ju, henne skulle inte jag betala.
Ja, det låter ju som att de inte når varandra.
Nej. Den är väldigt sorglig. För där hade ju funnits en utgång för henne. Mm. Sen läste jag en intervju utav Esbarn. Och där hon har planterat terapeuten för att man ska få tillgång till Annas inre tankar. Mm. Så det är den funktionen som hon har. Alltså det är en berättarteknisk funktion som terapeuten har. Din terapeut är nog annorlunda.
Meningen
med det.
Natalia.
Ja.
Ja, jag tror det är rätt vanligt också. Eller jag har tänkt på det också när man har sett terapi. Alltså i film är det ju också vanligt.
Mm.
Att det finns en sån scen. För att det blir som en genväg till. Ja men vad kan det vara? Ett trauma eller så här, ett dolt minne. Eller typ en hemlighet. Och det är väldigt spännande. Men jag tyckte också. Där kan jag tycka att det är lite modigt att ha det i en hel bok. Alltså. Men det krävs nog lite skicklighet för att det inte bara ska vara så. Som en genväg liksom. Ibland vill man ju ha lite mer.
Fast jag köper ju terapeuten här ju.
Ja.
Det känns inte på höglista. Det var ju först när jag läste intervjun som jag fattade varför hon var med. För jag kan ju tycka det ibland, det är ungefär som drömmar eller brev. Mm. Det stör mig jättemycket. För att det är en genväg.
Mm.
Jag är inte så förtjust i det. Drömmar speciellt. Det tycker jag är jättetråkigt. Här är drömmar i denna. Hon är jungiansk terapeuten. Men de visar ändå på den sanna Anna. Mer än den här. Hon är inte så sympatisk heller. Men har man läst om henne så följer hon med henne flera dagar.
Vad fint.
Ja.
Det är speciellt med sådana böcker.
Ja, det är det. Och så väldigt välskriven. För hon är lyriker. Så hon har skrivit poesi. Jill Alexander.
Ja, alltså jag tänker lite på i den här Öde av Kristin Falkman.
Mm.
Där är det också en kvinna som är väldigt, väldigt ensam. Och som börjar gå i terapi då. Och då tänker jag att det är lite samma att hon hade aldrig kunnat prata om det här om hon inte gick dit.
Nej, just det.
Så terapeuten behövs bara för att de är så... Mm. Jag tänker i den här housefrun är så tillrättalagd liksom, och så blockerad. Och så är också huvudpersonen i den här Öde. Och det är en väldigt så mörk historia.
Mm. Hon brukar skriva mörka berättelser, Falkeland.
Jag har inte men läst bra. Henne innan, men jag tyckte den var så bra. Mm. Och så otroligt språk och väldigt så sinnlig liksom, utan att vara komplicerad alls. Men i den här Öde så är det då Siri som börjar i terapi. Och hon är väldigt ensam och olycklig. Och lever med en man som heter Samuel. Men man förstår väldigt snabbt att den relationen inte, att den är väldigt destruktiv liksom.
Mm-hmm.
Och att hon söker liksom en väg ut från den, tror jag. Och så söker en annan person. Det är också det som är väldigt så hjärtskärande. För då börjar hon då hos den här terapeuten som heter Helenius. Som också är en ganska så fyrkantig man.
Mm.
Och man märker också att hon vill verkligen ha hans liksom bekräftelse. Hon funderar väldigt mycket på så. Är hon en av de bra patienterna liksom? Är hon en...
Jaha, så hon ska ha godkänt utav
terapeuten. Eller hon funderar mycket på vad han liksom tänker om henne och okay. Det hon säger. Liksom. Men det är snyggt också i boken, för då är det, man är mycket i de här samtalen. Men vi får också vara liksom i hennes huvud. Så det kan vara i texten då att det är liksom, ja, med de här replikerna, och sen får man reda på vad hon tänker. Liksom,
men är man i hela tiden i terapeutrummet i Öde också? Som i den förra boken?
Den här är mer så uppluckrad. Mm. Den är inte alls så strikt. Så man rör sig ganska fritt då, i och med att man är i hennes tankar. Mm. Liksom, mellan då, ja, men i rummet, men också hur det är där i hennes liksom lägenhet med den här Samuel. Och så får man reda på lite, ja, men vad som har hänt.
Och det finns inga barn?
Nej, det finns inga barn. Det finns ett missfall som är väldigt så smärtsamt.
Ja.
Och då får man reda på lite, ja, men de här omständigheterna, hur hon och Samuel träffades. Och att hon blev liksom utfryst från det samhället som hon var i innan.
Uh-huh.
Och det är också så en litet spänningsmoment. Så
ja, vad just det, vad hände?
Exakt. Och det är också, det är, hon kommer från liksom en kristen bakgrund. Och då är det att hon växer upp på en ö som är, där hon är liksom i ett kristet sammanhang. I Bohuslän. Och det är väldigt fint beskrivet med. Jag har inte ens varit i Bohuslän, men jag kände ändå som att jag hade varit det. Och att jag vill åka dit nu. Att det är så kargt och liksom rått och blåsigt. Och, ja, så hon blir liksom fördriven liksom. Och det förstår man också medan man läser att hon har liksom varit ensam och bortvald hela sitt liv. Liksom. Och det är väl det som boken handlar mycket om. Mm. Och som hon försöker så närma sig i sin terapi. Mm. Men jag tycker inte att terapeuten är så bra. Han är också
den här. Du betalar inte heller den terapeuten.
Nej, han... Nej, jag skulle gå till honom, tror jag.
Alltså jag känner igen det från andra Falklands böcker, eller en som jag minns speciellt, länge sedan jag läste henne. Just Bohuslän, karghet, utanförskap.
Mm. Så sex att det, är det också lite.
Det är det.
Också,
ja, det är det nog.
Och visst brukar det vara liksom religion också.
Ja.
Nej, jag tyckte den var jättebra, väldigt hemsk. Men hon skriver också väldigt bra om det här liksom destruktiva förhållandet som är, ja, men någon slags här gaslighting situation.
Mm-hmm. Han har makt över henne, eller han styr henne på ett sätt.
Ja, precis. Och han liksom...
Hon är den svaga, han den starka.
Ja, och han manipulerar henne att det han gör är liksom kärleken och omtanke, men ja, det är ju verkligen tvärtom. Mm. Det är jätte hemskt. Eller han... gör väldigt hemska saker mot henne. Som absolut inte är av kärlek. Liksom. Mm. Nej, och det var intressant att läsa den här. För alltså den här Min vän Natalia är ju mer så. Det finns ett mörker i den. Men den är ganska flippad och kul. Och när Natalia är verkligen som en sån kraft. Liksom. Och den här är mycket mer mörk. Mm. Och handlar om så ensamhet och lidande. Liksom. Men jag tyckte så mycket om den.
Mm.
Och den är liksom ganska tunn.
Mm, jag ser, och det är hennes
böcker. Men det finns så mycket. Det är redan nu som att jag vill läsa om den. För att den är så suggestiv liksom.
Men det är roligt att du hittar Falkeland. För att hon hon ger ju inte ut speciellt ofta eller mycket. Och är ganska smal. Så att... Nu var det länge som man hört talas om henne, tycker jag. Så det är kul att man kan hitta ett äldre författarskap.
Ja, verkligen.
Mm.
Det är det som är, det är bra ämnesord.
Just det. Nej, men det är ju så här, det är det som är bra när man läser tema, att ja. Man hittar äldre böcker.
Just det, så.
Och så är man blir jätteglad av att oj, nu har jag läst den för den var bra. Som jag tycker om House var. Det kan jag säga också, den låter väldigt dyster med denna kvinna som är isolerad i sitt äktenskap och i den här byn. Men den är också roligt skriven på sina ställen, speciellt i tyskkursen.
Ja, den här öde är från 2003, det glömde jag säga. Men det kan ju vara
det är 20 år snart.
Ja.
Och så har jag då timme noll. Och den handlar om tre.
Det är nog den tjockaste av alla böckerna som vi har pratat om.
Ja, för jag ser ju inte på din Natalia hur den ser ut.
Nej, den är ganska tunn.
Okej. Okay. Timme noll är tre kvinnor, tre tidsperioder, tre platser. Där har vi Ingrid som bor på en skärgårdsö tillsammans med sin man prästen. Och han har fått Parkinson. Så det är därför de har hamnat på den här ön. För han vill liksom sluta sina verksamma år på, med en liten församling. Därför lämnar hon sin klinik. För hon är terapeut. Och han, gubbtjuven, han blir kär i öns författare. Så detta här blir väldigt besvärligt för Ingrid. Det är en man som behöver väldigt mycket omvårdnad. Och så går han och kär ner sig i en annan kvinna. Ja, det är den berättelsen. Sen har vi en annan berättelse och då är det Hedvig, tror jag hon heter. Och då är det andra världskriget, Berlin. Hedvig har en dotter med en judisk man. Och det vet omgivningen att pappan är judisk. Nu så kommer nazismen närmare och närmare och man uppmanar henne att sätta upp en gul stjärna på dörren. För där bor ju en judisk person i familjen eller i lägenheten och det är dottern. Sen uppmanar man henne att hon måste lämna från sig dottern. Då är hon väl, dottern är 13-14 år. Så hon blir upplockad på en lastbil och Hedvig tror att hon ska bli någon slags vårdbiträde i Polen. Alltså hon lurar ju sig själv hela tiden. Och flickan åker iväg. Och den historien, den är baserad på Cordelia Edvardssons historia. Vet du vem Cordelia Edvardsson är?
Nej.
En journalist som skrev i Svenska Dagbladet och bodde nere i Jerusalem och bevakade Mellanöstern. Och hon gav ut, jag vet inte när, en bok som heter Bränt barn söker sig till elden. Och den läste jag när den kom ut. Så att hennes mamma gav, eller hon skyddade familjen, för det var en större familj, men genom att lämna bort Cordelia. Och ja, de måste ha vetat vad som hände. Men hon överlevde och kom med de vita bussarna hit till Sverige och blev sen journalist. Och hon var väldigt karismatisk. Och jag kommer ihåg henne när hon då rapporterade, för hon rapporterade även Sveriges Radio då från Mellanöstern. Sen har vi tredje historien. Och det är då flickan Isa. Och då är det 80-tal. Och hon är uppvuxen i Uppsala. Och Isa är rätt skruvad. För hon går på i terapi. Och då kan man ju ana vem terapeuten är. Det är ju då Ingrid som är då. Den är nutidshistoria. Fast det är väl det enda som länkar ihop. Isa, hon är jätteförtjust i rösten i radio. Och det är ju då Cordelia Edvardsson. Hennes mamma har stuckit ner till Afrika. Hon är någon sån etnolog, kulturantropolog. Och hon har lämnat Isa tillsammans med pappa. Och pappa, han är någon akademiker som åker ner när det är Nobel. Och äter middag på Nobelfesten. Så alltså, det är ju sån karriärs. Ja, akademiker. Och hon är född med något slags handikapp. Och sedan så lever hon helt i sin egen värld.
Mm.
Och nu är hon, hon går gymnasiet. Ja. Och går då på terapi och har en helt annorlunda värld än vi andra. Och när jag läste boken så alternerar ju de här berättelserna. Och när jag kom till Isas berättelse så blev jag bara irriterad. Nej, för då fastnar jag liksom, de andra vill veta hur ska det gå, hur ska det gå med den här flickan i Tyskland, hur ska det gå med den här kvinnan, ska hon få rätt sida på sitt äktenskap, och det är det tredje person. Sen kommer Isas berättelse, och den var ju så skruvad och annorlunda. Så det var mer irriterad. Men igår satt jag mig och läste bara hennes berättelse, och de är jätteroliga att läsa. Men hon får ju inte mycket, alltså hon får hjälp av terapeuten, men det är Isas värld som man får läsa om.
Jag läste den för länge sedan.
Har du?
Ja. Jag har ju recenserat den.
Ja, det har du ju. Nu kommer jag höra det. Det stämmer. Länge sedan
var ny. Men jag minns att jag tyckte att hon var väldigt rolig. Alltså att det lättade upp lite för de andra berättelserna. Speciellt den, alltså krigshistorien, är väldigt tung. Nej, jag gillade den mixen liksom.
Oftast ibland så läser jag för snabbt.
Mm-hmm.
Jag har lite för bråttom när jag läser.
Ja.
Lite otålig. Så där, när det då stannar upp så stör det mig. Men som sagt, igår när jag läste hennes brett så är det. Alltså hon är ju jätterolig.
Mm.
Och hon ser ju världen på ett helt annat sätt. Och väldigt bokstavligt också ju. Så någon slags bokstavskombination har hon antagligen. Ja. Men nu gillar jag Isa bättre. Men det är inte så mycket terapi, alltså det är ju terapi, men det handlar mer om att Isa berättar om sin lite skruvade värld.
Det är kul ju, alltså, för det pratade vi om lite innan, men att terapi behöver inte vara det, någon sitter och gråter och någon sitter med sina glasögon på och frågar vad sa din mamma då?
Fast jag tycker att vi har väl haft väldigt olika typer. Ja, dels är det en ganska anonym terapeut i timme noll. En oduglig terapeut i Hausfrau som inte fattar att här kanske man måste undersöka och gräva lite djupare.
Helene öde är väl sådär. Samtidigt som när jag läste den så tänkte jag, ja, han gör ju sitt jobb. Eller för Siri som är hos honom, hon vill ju ha jättemycket närhet och jättemycket bekräftelse. Och upplever ju honom som väldigt så stel, och han sitter bara och ställer frågor. Så tänkte jag också bara, men du vill ju ha du vill ha något annat. Du vill ha typ en vän eller en förälder. Det kan han ju inte vara. Så han är väl helt okej. Och men terapeuten i min vän Natalia är ju mer.
Men kan det vara så att Falkenland själv har kanske gått i terapi och upplevt det så? Alltså du måste ha någon grund.
Så kan det ju vara.
Ja.
Det tror jag.
Ja, har du gått i terapi?
Ja.
Jaha, nej, det har jag aldrig gjort.
Du har inte gjort det.
Nej. Så därför så är jag så utanför. Därför vet jag inte alls hur det är. Hur det fungerar helt enkelt.
Nej, det är nog väldigt olika. Det finns ju olika former.
Och gör det. Det är alltså jungiansk här och freudiansk här.
Exakt.
Ja.
Och jag tror också det. Jag kanske hade en bild av terapi att det är så. Att man ska känna sig helt uppfylld. Och att man ska få alla de här nycklarna. Men det känns som att nu blir det personligt här. Men jag tycker också att det kan vara.
Ja, vi kan klippa
mycket,
bort det.
Nej, det gör ingenting. Mycket så drag. Alltså det är också mycket som man bara ska tröska igenom. Och så fattar man ingenting. Och, alltså det tar lång tid.
Alltså är det mycket med barndom?
Ja.
Mm.
Ja. Och det är det i båda mina böcker. Alltså speciellt i den här. Min vän Natalia. Då är det väldigt mycket så. Jungianska arketyper och så, olika komplex, och pappan gjorde så, vad hände med barnet då, och mamman gjorde så. Men jag tycker det är väldigt intressant. Alltså, många kan ju bli lite mätta på det, men jag tycker det är jättespännande. Men det finns ju så många olika, det finns ju så många olika ingångar i det.
I Hausfrau, där finns det ingen barndom alls.
Inte? Nej.
Nej, och det är konstigt därför att hennes föräldrar, de dör ju när hon är 20-årsåldern. Hon har inga släktingar, hon har inga syskon, hon har ingen kontakt med USA. Alltså hon är så väldigt ensam, denna kvinna. Det är obehagligt ensam.
Ja.
Hon har ingen, då på slutet så tänker hon på att om jag skulle ta kontakt med min kusin. Jag har ju inte pratat med henne de senaste 3 åren. Men mina gamla kurser, nej, vi har ju inte sett sen 20... Ja, du förstår, hon är jätteensam.
Åh, så isolerad.
Ja, i detta Schweiz. Alltså, hon är ju både innesluten och utesluten. Innesluten utav alborna och utesluten, för de pratar ju schweizertyska som hon inte kan förstå.
Jag tänkte på en grej. Nu har vi ju, alltså alla, vi har ju bara kvinnliga författare här.
Ja, det har vi.
Och tänk, det är alla kvinnor. Kvinnorna är de som går i terapi. För jag tänkte faktiskt på att när jag letade efter böcker så bara, men gud, jag hittar typ inte en enda som är en man som sitter i terapi. Och då började jag tänka så, men det har man väl sett. Ja, men så tänkte jag på Sopranos.
Ja, det de tänkte jag också på, Sopranos.
Som går i terapi. Mm. Men då är det ju också att han är den här hårdkokta gangster...
mafioso.
Ja, exakt. Och sen tänkte jag... Ja, vad tänkte jag? Jag vet inte, det skulle vara kul att läsa en bok som är så. En man som går i terapi och som inte är så. Han är en mördare. Mm. Eller han är kriminell.
Nej, just det. Nej. Utan en vanlig Svensson som... har bekymmer i äktenskapet eller på något vis, men inte mår bra.
Precis. Det hade varit, det hade verkligen så pickat upp.
Mm, har gjort det. Det har varit roligt att jämföra också.
Ja, för här det handlar ju mycket om kvinnor och kvinnors känsloliv. Och det älskar jag att läsa om. Men det saknas lite.
En manlig röst. Men alltså, jag tyckte vi gick igenom, jag gick igenom nogsamt där jag kunde hitta terapiböcker. Mm. Och det är ju bara kvinnor.
Ja. Ja, men jag tror också det har varit ett så stigma för män att gå i terapi.
Ja, det tror jag också.
Alltså det
om man
är det inte.
Om man går i terapi så går man i kognitiv terapi.
Just det.
Mm. För då finns det ett resultat att man ska uppnå.
Ja, men det känns ändå som att det håller på att ändras. Jag tänker hur man pratar om så, psykisk ohälsa och män också som är så här, de som har svårt att söka vård liksom, och be om hjälp.
Mm.
Att det kanske skrivs någonting nu.
Man får vänta på den yngre generationen.
Ja, exakt. Ja, med det sagt kanske vi ska ta och avrunda det här snacket.
Ja. Vårt terapisnack.
Vårt terapisnack. Ja, tack Eva.
Tack Nina.
Hej då.